Ja, Herre, vi tackar dig för allt vad du har gjort för oss, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du har varit på den här jorden. Du som har skapat jorden, Herre. Du som har skapat oss. Du som är det största och mäktigaste namnet som finns i universum och hela vår tillvaro för alla tider. Att du kom ner till jorden som en vanlig människa, Herre, för att gå bland oss. Sätta dig in i våra villkor och utföra det uppdrag du hade för vår räddning. Herre, det är så stort för oss att vi förmodligen inte kommer att begripa det. Men vi tackar dig, Herre, för att du har gjort det. Vi tackar dig, Herre, för att du har frälst oss. Du, Herre, och ditt blod får rena oss. Och du, Herre, har givit oss din rättfärdighet att få klä oss med. Så jag tackar dig, Herre, för din nåd. Och att vi får del av den, Herre. Hjälp oss att leva i den fullt ut också, Herre. Jag vill be, Herre, för de som inte är närvarande här nu. Jag ber att du välsignar dem och hjälper dem, Herre, på rätt väg, Herre. Att du beskyddar dem från krafter som vill slita dem ifrån dig. Och att du för dem på en rätt väg. Även om de inte är här, så kanske de går på en rätt väg ändå, Herre. Och då ber jag att du välsignar dem, Jesus. Hjälp dem alla att få leva för dig. Att du får vara en Kristusdoft omkring dem, Jesus. Så ber jag att du tar hand om den här kvällen, Herre. Att du smörjer min tunga och låter mig fullfölja vad du har lagt på mitt hjärta, Jesus. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, förresten, jag vill be för oss som är här också, Herre. Att du välsigna oss, också oss. Och att du är med oss och leder oss på rätta vägar också, Jesus. Hjälp oss, vi behöver dig, Herre. Vi kan inte räkna ut allting själv. I Jesu namn. Amen. Ni vet att ibland säger Gud så här, att man ska bevara en sak i sitt hjärta till läglig tid. Och även jag har fått uppleva det. Att man får någonting som inte är så jätteaktuellt när man får det. Men det ska finnas, man bär med sig det. Och jag tänker berätta om en sån sak idag. Den är förmedlad för att kunna prövas. Det är ungefär samma år som jag fick den. Det var en syn. Och den synen handlar egentligen då om hur ser det ut när Herren ska komma tillbaka. Och när Gud visade det, så fokuserar han på människor. Människors tillstånd, hur det såg ut bland dem. Det var så jag skulle uttolka den synen då. Den var ganska omfattande och jag var ju omruskad. Vad Gud visade mig då, det var alltså en tid som skulle komma. Vi kan läsa om den i Bibeln. Det kallas ju den sista tiden. Och nu börjar på bli dags för bröllopet. Herrens bröllop. Men Gud visade mig då en syn som var begriplig för mig. Och den handlade om en person. Fantastiskt nåderik, barmhärtig person som naturligtvis var Jesus. Och han kallade till ett stort festabud. Och det var stort. Det var ett gigantiskt långbord dukat i en gigantisk sal. Och bort rännan på det långbordet, där satt Jesus. Och allting var framdukat på den bordet, som var underbara rätter av alla dess slag. Ingenting saknades, och det fanns en massa extra som man aldrig sett eller hört talas om ens tidigare. Någon sorts himmelsk mat som också på det bordet. Och det strömmade in folk. Det kom folk. Och det fylldes ganska fort. Och det var folk av alla de slag. Det var alla hudfärger. Det var svenskar och invandrare och alla möjliga nationaliteter. Det var politiker, affärsmän. Det var sjukvårdspersonal, poliser. Alla sorter var representerade. Det fanns inga undantag. tendensen var väl liksom att vissa grupper då grupperar ihop sig. De kommer till ett stort gästabud och det sitter, men det är lite okänt för många. Då tyr man sig till varandra i grupp ungefär. Så det blev väl ungefär så att de som var politisk karaktär, de satt vid någon del av bordet, och de som var affärsinriktad, den biten satt vid någon annan del av det här bordet, och så vidare och så vidare. Alla var ju där. Så det var inget problem med det. Och alla var helt överväldigade över digniteten i vad som bjöds på bordet. Ingen hade någonsin sett till närmelsevis så mäktiga och fantastiska rätter och drycker som det bjöds på. Det var sannoliken himmelskt. Saknades fortfarande några platser, men det här skulle det alltså fyllas på. Och då skickade Jesus ut en av de som var där och fyllde på. Och då kom det liksom en till grupp då, och det var liksom lite mer utstötta så här, lite mer tiggarmässiga. Och de var också alldeles fascinerade, även de, av att få äta sig mätt och det mest fantastiska och ljuvliga och få umgås med folk och sådär. Men de var också en liten grupp för sig. I varje fall, den här festen, den höll ju på då, när det var blivit fullt inne i salen, så höll den på lång tid. Jag bedömer det som flera dagar. Ingen ville egentligen gå därifrån. Det fanns någon grupp där som utmärkte sig lite. Jag ska ta den gruppen lite senare. Men alla de här som var affärsmän, politiker och sådana saker, de åt, de deltog i allting, de pratade om sin politik, de pratade om sina affärer, de höll på med allting sånt. Och många som var där var ju där liksom för att skaffa kontakter och träffa människor och allt på allt vis. Och det var ganska normalt, kan man säga, på allt sätt. Utan för en grupp. Det var de här som var mer tiggarmässiga. De som såg ut som att de hade kommit från diket. De åt sig i och för sig mätt. Och de drack sig otörstig. Och de var överväldigande glad för att de hade fått deltag i det. Men de pratade om världen. Den som hade bjudit in. Den som hade givit allt detta. Det var vad som fascinerade dem helt och hållet. Och de var oerhört tacksam, var oerhört fokuserad på han som satt längst bort i högsätet, som var Jesus. Deras fokus var Jesus. Bland de andra, som då var alltså Guds barn egentligen, det var ju sådana som kände Jesus som var där. Politiker var vissa, andra var affärsmän och så vidare. De var inte lika fascinerade av själva Jesus. Utan de var mer fascinerade av allt som fanns på det här bordet och tillgodogöra sig. De var mer fascinerade av alla kontakter de kunde ta. De var mer fascinerade av alla affärer de kunde göra. De var mer intresserade av alla politiska beslut de kunde skaffa anhängare till. Själva Jesus var inte fokus riktigt där. Så vid en given tidpunkt så fylldes då Jesus dels av en stor glädje. Man såg att hans glädje strålade ut mer över de här enkla, bristfälliga, gamla människorna. Det var ju inte bara liksom sådana som kom från dike. Det var ju gamla pensionärer och enkla människor. De var fokuserade vid Herren Jesus. Och deras fokus gjorde liksom att de fick motta mycket av Herrens glädje under hela festen. De andra var inte fokuserade åt det, så de missade det på något vis. Och vid något tillfälle så var Jesus också väldigt bedrövad över det. Han fanns där och han på ett ödmjukt sätt ville vid något tillfällen ha lite uppmärksamhet. Men det var svårt att få uppmärksamhet bland de som hade fokus på något annat. Så för att inte festen skulle förstöras så visades de ut. De som hade fått äta sig mätt, de som hade varit överlycklig för gåvorna men fastnat vid gåvorna och inte sett vem som gav dem. De som hade fått drycka sig hur mycket de ville av fantastiska drycker. Och sen bara ville ha mera själva drycken. Men helt glömde bort givaren som satt längst där borta. De ägnade inte en blick åt honom efter underfesten. I början så tittade de dit. Men sen tog allt det fina över det. De visades ut ur salen. Och det var många. Det var många. Och det vart ju, jag vart ju jättebedrövad när jag såg det. Jag tänkte liksom att de större delen, det var många som var, alltså tillhörde kristna kyrkan, av de som inte fick vara med hela vägen på den här festen. Men det här rummet och det här bordet, det skulle fyllas ändå, för det var visst väldigt viktigt att det skulle vara fullt helt och hållet. Och då gick det ut bud. Ta in vem som helst, var orden. Se bara till att det blir fullt. Och det kom folk. Och det kom enkla människor som inte trodde att de var värdig att vara med där. Men kanske egentligen ville. Många var överraskade. Men det var enkla människor. Men det fanns mer, det fanns affärsmän och politiker där också. Som liksom i slutändan hade liksom fått insett att vi vill vara där. Vi också. Det andra låg på andra plats. Betyder inte så mycket. Då var det då följt i salen. Och där sa då Jesus: ni är min brud. Nu inleder vi bröllopet. Men det här var alltså en fas innan bröllopet. Och jag har brottats en del med den, för att man ska inte lägga till någonting till Guds ord. Men jag tycker inte att det här är det. Utan det visar bara en beskrivning liksom i hur man mer kan se på Guds ord när det Gud fokuserar på hur det är med oss människor. Vi ska läsa lite om det där. Här är alltså synen som jag redovisar och bygger upp det kring då, avslutad. Det ska bör vara tänkvärt för oss kristna att tänka över liksom, när jag nu är i kyrkan, är jag där för att göra business? När jag nu är i kyrkan, är jag där för att skaffa politiska anhängare? Alltså det är väldigt viktigt vad jag har för syften när jag agerar i Kristi namn. Vi går till Uppenbarelseboken 19 kapitlet först. Versen där. Och från 6 versen läser jag. Uppenbarelseboken 19 kapitlet och 6 versen. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa: halleluja, Herren vår Gud den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade: dessa Guds ord är sanna. Det finns någonting, ni vet att när det är frågan om bröllopet, så har vi läst Bibeln. Och ja, bruden, brudskaran ska ju vara klädd i skinande vita kläder. Inga oren ska finnas där. Men det står det här: åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Även det har vi fått på Kristi kors. Långt, långt innan det blir aktuellt att använda det. Så vi är fullt utrustade i det. För det är Jesu Kristi rättfärdighet som gäller, inte vår egen. Klä oss i vår egen rättfärdighet, då är det smutsigt, då är det solkigt. Det duger inte att komma inför Herren i sånt. Men när vi klä oss i hans rättfärdighet, på grund av nåd och på grund av att han har givet det till oss fritt och förintet, och vi ödmjuka oss och lever hellre i hans rättfärdighet än i vår egen, då har vi den skinande vita linne klädda på oss. Det går inte att prestera det. Det går inte att förtjäna det. Det går inte att köpa det. Det är givet av nåd. Och alla som försöker förtjäna det, alla som försöker köpa det som hör Guds nåd till, de står under förbannelsen. Tyvärr. Så man ska akta sig för det. Nu kan vi läsa lite mer om hur det är. Om vi läser i Matteus då. Det läser jag från Matteus 22. Från första versen och lite framåt. Den här avdelningen heter min bibel då, liknelsen om kungasonens bröllop. Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det, utan gick sin väg. En till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Sen sa han till sina tjänare: allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. När kungen kom in för att se sina gäster, då han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till många är kallade, men få är utvalda. Ja, det här är en väldigt dramatisk liknelse. Kungen kommer en tid då det kan se ut så här. Alltså, kungen går kraftigt till rätta med dem som hindrar Guds barn att komma till bröllopet. Men han är också väldigt tufft mot sina egna barn som prioriterar någonting annat. Alltså, när han säger det, och vi ska veta om det, att den dagen kommer, kanske vi lever då, då det är dags för bröllopet. För det står så här att då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna och så vidare. Han sänder ut sina tjänare, det är änglar som sänds ut en sån gång, som talar om: kom nu är det färdigt. Vi kommer få besked i god tid när det är dags för bröllopet. Vart vi är, det vet jag inte, men vi kommer få besked. Gud säger till det. Men trots det, tänker att han sände alltså ut det till sina egna. Och så säger han: ja, jag har inte tid. Nu kan jag kalla kungen. Men jag måste gå och köpa lite boskap. Jag måste gå och titta på dem. Eller vad skulle jag säga? Kanske: ja, det läcker glukol i bilen. Jag måste fixa det själv först. Någon bortförklaring skulle man komma med. Eller jordbruket. Det kräver ju alltid passning. Ja, om jag tror liksom att när kungen kallar och att jag har uppgifter kvar på den här jorden, då vet jag ju inte vad som är på gång. Då känner inte jag min herre. Men när kungen kallar och det är dags för bröllopet, det spelar ingen roll vad jag har på gång. Om jordbruket är på gång, jag har firmer, om jag håller på liksom, om jag är flygkapten. Det är dags nu. Det är bara att lämna sin uppgift och gå. Kungen kallar nämligen. Tiden är över. Och då vill man ju vara i närheten av kungen. Jag vill vara det i varje fall. När det än sker. Och sen var det några som hindrade. Det ska stå så här att i sjätte versen: de andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Alltså, Guds tjänare var på väg att förbereda sig för att gå till bröllopet. Det irriterade tydligen en annan grupp människor här som hindrade dem på olika sätt. Kanske det var arbetskraft. Man kan ju inte liksom på Domsjö fabriken tänker om 40 personer ska gå där mitt i skiftet för kungen kallar. Ja, men då stoppar ju driften. Ja, men det är bara att gå. Tiden är över. Det finns ingen tid efter det där. Det är bara liksom att gå till kungen. Och de som ville hindra folk att komma till Herren, då skickade Gud ut i vrede sina trupper och lät döda mördarna. Så de fick ganska omedelbart upprättelse, de som varit mördade. Det var ingen fara för de som varit mördade, de var ju bara ännu snabbare hos Herren. Men de som hade gjort det, ja, inte var de hos Gud, inte efter döden heller. Och sen kommer det mitt i allt detta, så finns ju ett villkor eller krav mitt i allt. Jag brukar alltid undervisa liksom att Gud har inga krav. Ja, nej, han har inte det. Det är nåd. Men kravet är nåd. Alltså det är nåden som är kravet. För här kommer alltså en person från 11 versen. När kungen kom in för att se sina gäster, då han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen bara teg. Då sa kungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där utanför. Då ska man gråta och skära tänder. Hur många är kallade, men få är utvalda. Det här ordet, det sista jag läste, det, hur många är kallade, men få är utvalda. Där är det väldigt klokt att tänka att Gud har kallat alla människor. Han vill att alla ska bli frälst. Det är ingen undantagen där. Brottsling, invandrare, kvinnor, män, alla nationaliteter, alla är kallade att få säga sitt ja eller nej till Jesus. De som är utvalda är de som säger ja. De kallar Gud sen för de utvalda. Men sen finns det några som var med på festen här. Den där killen som hade kommit in, eller mannen som hade kommit in utan bröllopskläder. För det är kravet. Och det är inte så konstigt. Jag menar, om vi blir bjudna till Nobelfesten, så inte lär jag gå i en t-shirt och jeans. Jag lär nog skaffa mig någon smoking eller någonting. Hyra eller i varje fall. För man måste ju liksom, man hedrar ju också sammanhanget med sin klädsel ganska mycket. Vissa sammanhang tycker jag man ska göra det. Och här är kravet så. Men det råkar vara så att, och det är alltså Kristi rättfärdighet som är klädnaden. Det är Kristi rättfärdighet som är klädnaden. Här har vi kommit in en kille i sin egen rättfärdighet på något sätt. Och han får inte vara med. Det är Kristi rättfärdighet som gäller. Det är Guds nåd som gäller. Och den är vi kallade att leva till. Och vi har ju sagt ja till Herrens nåd för att vara underbart och få leva i hans rättfärdighet. Istället för att hålla på och prestera upp allting själv. Det finns väl annat man kan bli sönderstressad av. Men ska man lägga till det här också och försöka vara rättfärdig i egen kraft? Ja, gosse. Jag tror inte man skulle överleva med ens. Eller också bara man ljuger för sig själv. Livslögner. Men det är bara att medge som Gud själv kallar oss. Han kallar oss för onda. Det står i Gamla testamentet att inget gott kommer ur Guds ur människohjärtan. Vi är inte goda. Men vi kan utföra en massa goda handlingar när Gud får ta sin boning i oss. Men vi själva, nej, men vi valde vår egen väg. Och det är lätt att se vad som händer på den här jorden. Vi förstör den, krigar sönder den och vi håller på med allting. Det är vår egen väg. Den håller inte. Men vi, istället ska vi få en helt ny himmel och en helt ny jord. Och det inträder efter det här bröllopet. Inte på en gång, det händer lite annat, men bröllopet kommer där. Det är alltså Guds församling som då ska förenas med Kristus och bli ett med Kristus. Och Guds församling, det hänger inte på att jag står inom matrikel eller medlemsregister. Absolut inte. Det hänger inte på om jag tillhör Svenska kyrkan eller inte. Det hänger på att mitt namn är skrivet i Livets bok. Helt prestationslöst. Vi kan inte göra någonting åt. Vi kan inte betala någon medlemsavgift. Vårt namn kommer att stå där ändå. Vi kan inte leva upp till någon medlemskrav, för vi vet inte hur de ser ut. Vårt namn står där ändå. Vi vill bara leva för Kristus så ärligt som vi kan och leva i hans rättfärdighet. Då löser det sig resten. För när vi lever i hans rättfärdighet, då förstår vi också hur saker ska vara. När vi lever i vår egen, då blir vi vilsen. För det egna, det formuleras alltid av oss eller någon annan. Och påtryckningarna kan vara väldigt stora ibland hur det borde vara. Så till slut vet vi varken ut eller in. Men när vi lever i Guds rättfärdighet och får trygghet i det och våga släppa greppet, då får vi friden också. Och då förstår vi också hur det bör vara. Nu är det. Alla är kallade till bröllopet. Hela jordens befolkning är kallade till bröllopet. De som säger ja till Jesus Kristus, alltså till han som har dukat, han som är själva brudgummen, han som har gjort allting så att det är möjligt, de säger ja till honom. Det är de som är de utvalda. Om du inte lever din egen rättfärdighet. Man kan ju tycka liksom, är det så hemskt då? Ja, det är det. För att om du gör det så förkastar du hela Kristi korsgärning. Det är hemskt. Du ställer dig utanför korsets räckvidd. Du väljer en egen väg igen. Det är dumt. Det finns någonting bättre som är oförstörbart. Och när vi lever i hans rättfärdighet, då har vi den skinande vita rustningen på oss. Så de stunder som vi lever i Kristi rättfärdighet, och när Herren ser ner på vår jord, änglaskaran ser ner på vår jord, så ser han oss skinande vita. Han ser vår klädnad. Sen vet vi, och det vet ju Gud om också, att det bor mycket skräp här inne, så det är lite smutsigt. Ja, men jag har inte klätt mig i det. Jag har satt på mig Kristi rättfärdighet. Min egen, ja, den på dö bort. Den behöver inte synas, den duger ingenting till. Den är smutsig och solkig. Nu har vi fått Kristi rättfärdighet. Då klär jag mig den. Och så ser vi ut från himlen. Vi ser inte här. Men Gud ser på oss så. Och han dansar ibland, Gud. Han jublar med fröjd och glädje över sina barn. Han hoppar och stojar för att han är så glad för sina barn. Så vi är verkligen välkommen när vi kommer hem till Herren och när vi är med i bröllopet. Men bröllopet är en tid innan själva allt det andra ska ske. Det är själva bröllopet. Vi förenas med Kristus. Sen då kommer ju nästa steg att Kristus överlåter liksom allting till Fadern också. Så att det är några bitar kvar. Men när vi är i bröllopet behöver vi inte bekymra oss längre. Efter det är vi konstant inriktad. Så vi kommer verkligen att liksom ha en riktigt, riktigt bra efter det. Nej, men alltså, det går inte att säga liksom att det här med att vara med på bröllopet eller inte. Vi är kallade till bröllopet. Vi har tagit emot Jesus och då ska vi leva så. Det finns annat som trycker på. Jag säger liksom affärer, ekonomi, politik, reklam. Åh, vad mycket som vill tala om för oss någonting annat. En del saker förstår vi inte liksom, att det faktiskt påverkar oss. Men det gör det. Om man ställer allting i kontrast till vad Guds ord säger, om vi har den, det kunnandet, då borde vi skämmas mellan oss och tänka, men hur kan det komma sig att jag går omkring och tänker så här? Ja, men det är Guds nåd som gäller. Det är hans rustning som gäller. Hans skinande vita kläder. Det är inte mitt eget. Mitt eget, min egen prestation duger ingenting till. Och har jag med henne på bröllopet, då blir jag utkastad. Så valet gör vi innan. Vi lever i Kristi rättfärdighet innan det är dags för bröllopet. Då är vi säkra. Och Herren talar inte om exakt att han kom 16 augusti klockan 23.32. Så vi hinner bli frälst ordentligt 23.30. Det är klart att han inte gör det. Utan han vill liksom få oss att leva liksom i hans nåd och rättfärdighet så länge det bara går, även här i jordelivet. Jag tror att det finns många som liksom resonerar som, ja, man kanske skärper till sig när det närmar sig. Ja, men du har ingen aning om det. Du kan väl dö imorgon. Och du missar faktiskt någonting. Du missar det viktigaste. För när man har mött Jesus, då vet man vad som är det viktigaste. när du har fått smaka någonting av de här himmelska rätterna, då vet du vad du har väntat dig där framme. När du har fått dricka någonting av de här himmelska dryckerna, ja, då vet du vad du kommer att få i framtiden. Och när du får höra någonting av den himmelska musiken som också var med i det här rummet, då kastar du bort allt vad du hör på jordens radio, och det går inte att jämföra. Det är någonting helt annat alltså. Den himmelska musiken, den är så finstämd så att den går ihop med varenda nerv, varenda impuls, varenda cykel som finns i min kropp, allting samtidigt utan en enda störning. Och det går liksom, ja, det där skulle jag inte beskriva, men den är så fulländad alltså, så att du behöver inte ens höra, ha öron, hela min varelse kommer att uppleva den. Är helt strålande. Vill aldrig att den konserten ska sluta. Aldrig någonsin. Men den slutar ändå för att du ska göra något annat. Så ser det ut. Och jag vill bara uppmana oss alla att även om liknelsen är här liksom att Gud verkar kraftfull. Ja, han är kraftfull i vissa tider. Och det är det för att skydda sina barn. Och de som hindrar Guds barn att få komma till bröllopet. Ja, läs själv. Jag vill nästan inte säga det. Men det står faktiskt där att Gud sänder ut sina tjänare för att döda dem. Så var försiktig med hur du påverkar din omgivning så att du inte hamnar på den sidan. För det kommer en dag då det är liksom handling som gäller från Gud. Och han står för vad han säger. Nu är det här en liknelse. Så det kommer naturligtvis inte att gå till exakt logiskt som är bokstavsläsande. Men handligt så. Den synen som jag började här med, den fick jag 2000 fick vi den då. Fick jag den. Så jag bär den fortfarande. Nu var den tiden läglig där ut. Och jag kan inte tolka det som på något annat vis att det betyder någonting. Även i när Herren ska hämta hem sitt folk. Men jag undviker sådana spekulationer. Folk som tillhör Gud och har med heliga ande att göra är fullt kapabel att dra sina egna slutsatser kring det. Det är dumt att ta risken och förleda folk. Men välj Jesus redan idag. Och lev inte bara så att du väljer han. Utan lev också i vad han har givit dig, nämligen sin rättfärdighet. Då är du säkrad för bröllopet. Och då har du också Gud som beskydd. Lever du din egen rättfärdighet, då ligger du faktiskt på den andra sidan. Där du kan hindra Guds barn att komma till honom. Och det blir tufft. Det kan till och med kosta det livet. Så det med Guds rättfärdighet är större. Det Kristus har gjort är långt mer än vad vi tänker. Och vi borde någon gång förstå att det inte är mycket jag kan lägga till själv. Ingenting. Så det är ett krav. Om jag vill nu ska kalla Guds nåd och gåva sin egen rättfärdighet som ett krav. Nåväl. Jag vet inte vad man ska sätta för ord på det. Men det är alltså den klädnad vi ska ha vid bröllopet. Annars blir vi utkastade från bröllopet. Var lite enkelt. Om man har tro. Men om du nu skulle vilja ha lite av den tro som leder till himlen, så står ju våra kontaktuppgifter också på hemsidan. Du kan mejla till oss och kan vi etablera en kontakt om du vill ha det. Det går fort att lösa. Om du vill så hör av dig i så fall. Men jag önskar er alla Guds välsignelser och jag önskar innerligen att ni väljer Jesus Kristus och ingen materialism. Inga andra åskådningar, inga andra religioner. Det finns en skapare, det finns en Gud. Och han har givit alla människor erbjudandet om frälsning. I Jesu namn. Amen.